Då var vi tillbaka igen. Sannu och Svensson med mig, Sannu Lindström.
Och med mig, Johan Svensson, även kallad Mr. Maddock.
Ja, här pratar vi hockey. Alldeles för mycket, ibland lite för snabbt. Ja, och till och med grötigt säger en del. Men vi älskar den här podden och vi älskar hockey. Och vi har kommit fram till avsnitt nummer Tommy Albelin.
Ja, eller nummer Sergej Bautin.
Oj, det bara jag pausa där. Är du hockeyjournalist Sveriges svar på Sergej Bautin? Du bara slungar till det nyheter.
Vissa kan säkert uppfatta det så, men jag skulle inte säga, jag skulle vilja kalla mig en offensiv spetsspelare som typ Nisse Ekman.
Oh, okej. Okay. Jag kontrar, men jag gillar ju tuffingar, backtuffingar, Almen Bibic nummer tre.
Ja, jag ska faktiskt säga en liten oväntad spelare som faktiskt bar nummer tre. Frans Nilsson. Det är inte många som vet att han faktiskt spelade nummer tre när han kom upp som junior en gång i tiden.
I Malmö alltså?
Jajamän.
Ja, det hade jag ingen koll på, men den här har du koll på, va? Douglas Doggy Murray.
Ja, där har vi en som liknar Bautin lite mer kanske.
Ja, kanske liknar dig också, slugga fram nyheterna.
Ja, det får stå för dig.
Men derbyt, du var på derbyt här, det är väl en snackis. Och där var det ju en annan nummer tre som hade avgörande roll, Daniel Bertov. Kanske skönt för Daniel Bertov också att kliva ur skuggan från en gammal storback. Det här är 10 000 kronor frågan till dig, Johan. Vem gjorde Bertov, Daniel Bertov, SHL-debut med i backpar 2012?
Oj, det har jag inte en aning om, men jag ska vara helt ärlig. Den har jag ingen aning om.
Va? En av Sveriges kanske, många säger att det är en av Sveriges bästa backar genom tiderna faktiskt.
Ja, nu tror jag att du försöker få det till att det kan vara du det handlar om, men då sitter du direkt och ljuger här.
Ja, han gjorde faktiskt debut med mig när han spelade. Han kom upp som junior i Färjestad. En superhärlig kille, totalt respektlös, och vi hade en del backskador då. Jag spelade i Färjestad och mötte HV hemma. Då var det jag och Bertov som utgjorde ett backpar. Jag minns inte om vi vann och hur det gick, men ja, han har i alla fall klivit ut ur min skugga. Han avgjorde, får man väl ändå säga, derbyt där mot Malmö.
Oerhört starkt gjort av Rögle. De ägde ju matchen totalt i 40 minuter skulle jag vilja säga. Malmö kom ingenstans och fick ingen fart genom spelet, och Rögle stängde ner dem fullständigt och helt rättvist vinner de matchen. Det kändes ju verkligen orättvist när Malmö hade klivit upp till 3-3. Sen är det ju sin sak att de faktiskt gör det starkt, och det räcker med 7 minuter för att man ska kunna ta i kapp till 3-3. Men nej, det där var Rögles derby helt och hållet, och framförallt tyckte jag Dennis Everberg och Daniel Saar imponerade stort i Rögle.
Ja, stanna upp lite där vid Daniel Saar. Hur bra var han i den matchen? Jag har sett det i efterhand, jag har läst. Alltså rapporterna säger ju att det var ju i stort sett Daniel Saar show där. Och vi ska ju veta att Daniel Saar var ju i Malmö icke önskvärd i Malmö tidigare.
Ja, men det stämmer. Alltså så här bra har jag nog aldrig sett Daniel Saar som han var i den här matchen. Han var ju riktigt bra redan innan han åkte till Nordamerika, men att han var så övertygande i en match av den här digniteten, det tycker jag att Daniel Saar har fallerat lite grann på tidigare, att han så att säga inte har varit
inte gått in liksom i skiten eller i hettan som man ofta brukar säga.
Nej, men exakt. Jag minns honom från slutspelet här för 2 säsonger sedan, att han var ju ganska okej så där i Malmö, men sen i slutspelet var han ju fullständigt väck. Nu är ju det skillnad på en match i omgång 2 och ett slutspel givetvis, men ett derby har ju ändå den här hettan som du pratar om. Helt annan spelare nu, tyckte jag i alla fall.
Finns det, om man bara zoomar ut lite, finns det någon annan match i den digniteten nu i SHL? Det är väl nästan den hetaste matchen, det där Skånederbyt, det får man väl ändå betrakta det som.
Ja, med två lag som ogillar varandra av den digniteten skulle jag väl vilja säga. Så skulle jag absolut kunna tänka mig att det finns väl, nej, det går inte att jämföra Luleå och Skellefteå, det har vi pratat om tidigare.
Nej, exakt. Nej, det är ju mer vi som har försökt konstruera det på något sätt. Skellefteå har ju Björklöven som vi var inne på i första avsnittet där. Det är ju hatmötet, om man får säga. Men om vi bara fokuserar lite på Rögle då. Hur bra är Rögle? Vi Vi trodde ju redan i fjol att det här laget kommer hamna ja, topp 6, topp 7, hade en tuff start. Nu har man ju tvärtom haft en riktigt lysande start.
Ja, det är ett helt nytt läge för Rögle. Och det som man imponeras lite grann av, vi visste ju någonstans att Everberg och Sara och de här skulle vara bra. Men det som imponerar är ju faktiskt målvakterna försvaret. Vi visste inte hur bra den här Roman Will skulle vara till exempel. Och han har ju visat sig att han är... har varit jättebra. Nu förlorar de mot Oskarshamn. De förlorar med 1-0. Det är sånt händer. De skjuter ändå 40 skott. Och har säkert 30 blockade. Alltså Oskarshamn gör en heroisk insats där. Så att det är sånt som händer. Men jag tycker Rögle har imponerat jättemycket.
Ja, men om vi bara flyttar fokus då. Medan du var i Malmö och gjorde derbyt, så var jag på plats i Oskarshamn. Det var mitt första besök faktiskt i BG Hockey Center, som den så fint heter, nu när vi pratar arenanamn, har blivit en snackis den här veckan. Men vilken du vet, känslan om att vara i en liten hall där folk bryr sig om hockey och är så enormt stolta. Jag fick en känsla, du vet, när jag var liten grabb och sprang i Björkingshallen i Huddinge, i Allsvenskan, Färjestad, Brynäs kom på besök. Alltså den känslan som var i Oskarshamn, det var så här, oj, det är så här, det är det här kärleken på något sätt. Det var en mäktig upplevelse faktiskt. Jag var nästan lite tagen, och när de dessutom går och vinner där, då kändes det som att ja, kvällen var fulländad för Oskarshamn.
Ja, verkligen. Det är grymt när det är fullt tryck där inne i hallen. Det blir ju så tajt med allting. Vad är det, 3200 någonting som den sväljer. Det där var ju någonting som SHL faktiskt har öppnat upp för den här säsongen, att man kan ha den typen av hallar. Och man kan bjuda på den typen av tryck som det ändå blir när det är en sån liten hall. Och det väcker verkligen känslor. Jag fick lite den känslan i en annan match som jag var i under veckan här. När jag var i Kristianstad och kollade på Kristianstads premiär mot Tingsryd. Alltså, vilken känsla det var på publiken. 2000 personer. Det var fantastiskt bra.
Men vad Kristianstad är... Vi pratade ju om Kristianstad förra veckan. Som nykomling då. Blir de att räkna med? Jag flaggade lite för dem förra veckan.
Kristianstad menar du? Jag tycker det är för tidigt att säga. Jag imponeras nästan lite mer av den här strukturen som Tingsryd hade i sitt lag. Magnus Bogren har ju absolut inget namnkunnigt lag som han förfogar över. Men när det blev lite strukturerat så kändes det som att Tingsryd hade total kontroll över händelserna. Jag har ju faktiskt tippat Tingsryd sist i Hockeyallsvenskan. Det känns som jag är beredd att revidera det nästan per omgående här nu.
Men är du beredd att revidera ditt tips även på Oskarshamn då, SHL, som jag förmodar du hade sist i ditt tip, som jag också hade, ska tydliggöras?
Nej, det är jag faktiskt inte. För jag tittar lite, nu har det bara gått 4 omgångar här, men Oskarshamn är ju, om man tittar på den här Corsi-statistiken, så är de rätt långt ner i skiten. Jag tror de är 35% i Corsi-statistiken. Nu säger det kanske inte jättemycket efter...
Fyra matcher.
Man får väl kanske göra mer rättvist. Vad kan det vara? 10-15 matcher någonting som är mer rättvist.
Lite så är det ju, men samtidigt de här matcherna på sättet man har vunnit, just med det här uppoffrande spelet och jobbiga att möta. Jag vet att du pratade om det tidigt på försäsongen, att det är ju inget lag som kommer åka ner till Oskarshamn en tisdag, torsdag eller lördag och bara hämta hem enkla poäng. Alltså det är en tuff arena att spela i med det inramningen. Och får man den här trycket, stämningen, fortsätta stoltheten, täcka skott, jobba för varandra, ja, men då kan det bli en obehaglig överraskning på hemmaplan.
Absolut, men jag tror Oskarshamn behöver rida vidare lite grann på den här vågen. Det ska ju bli intressant att se vad Oskarshamn tar vägen när de får sin första, så att säga, motgång i det här. Nu har de inte fått det riktigt. De visserligen var det fram och tillbaka i Skellefteå där i premiären, men annars så tycker inte jag de har haft någon motgång alls egentligen här så här långt. Så att det är väl lite det som kommer visa vad laget står för. Nu har ändå allting ridit på ganska bra för dem. Och Tex Williamson måste vi också säga. Ja.
han var mest känd för Bingolotto här för något år sedan och vann väl 1 miljon där. Och sen har väl inte riktigt karriären gått som många trodde att den skulle göra när han kom fram och var lite testa på i Malmö och gick till Leksand för att ta liksom nästa kliv.
Ja, nej, men jag har faktiskt ganska god koll på Tex Williams. Och jag såg ju när Joakim Tillgren där i Pampen plockade fram honom där när han värvade honom. Jag tror det var från Tyringe. att det, han hade ju ett väldigt bra spel när han var på topp, men dipparna har ju varit extremt djupa för honom. Så att då har det nästan kastats in puckar, höll jag på att säga. Men det känns ju som att han har bara visat den här högsta nivån så här långt i SHL. Han kan vara höjt lägsta nivån lite grann, det vet vi inte.
Nej. För jag, när jag var där nere i tisdags, så då var jag nästan lite förvånad att de ställde honom i match 2 där mot Leksand. Jag tänkte att man går nog på Pettersson Wenzel för att liksom få in honom i spel ännu lite mer. Det är ändå på förhand den man tyckte att var den mer eller bättre av de två. Men nu har ju Tex kommit in och visa grym klass. Och det ska bli intressant att se Oskarshamn kämpa den här på torsdag. Topplaget Oskarshamn mot bottenlaget Växjö.
Ja, det blir intressant. Jag hade inte velat vara åtsättare på den där matchen alltså, för att men det ska bli intressant. Alltså Växjö är ju en otrolig, det måste vi också prata om. Vad är det som händer i Växjö?
Ja, nej, men det är ju jag tror att man har haft en övertro på sig själva. De har ett bra lag, framförallt forwardsmässigt så har man ett jättebra lag. Ser man, om man bryter ner match för match, Luleå tycker jag man är i premiär, då är man ganska chanslösa mot ett starkt Luleå. Det är inte mycket att säga om. Sen Djurgården i hemmapremiären, då man gör helt okej, men man räcker inte riktigt till. Man gör en bra match. Sen tycker jag i torsdags att jag tittade när de mötte Färjestad, och då tycker jag att Växjö är det bättre laget, men likväl hittar man ett sätt att förlora. Och jag vet, jag hade 2011 spelade jag i Färjestad, och jag minns vi tog inte en 3 poängar på de 11 eller 12 första matcherna. Och den här paniken som sprider sig sakta men säkert, det tar 3-4 matcher, sen infinner det så här, och då lamslår det hela laget. Och det kan man, det så såg jag i lördags när jag såg dem mot Skellefteå. Jag tycker att de är veka i spelet, de viker ner sig, de gör inte klart jobbet, vilket gör att man blir sårbar, och nu har man ett målvaktsspel som inte alls står att känna igen. Så att, ja, det finns alla anledningar att faktiskt vara orolig för Växjö här och nu.
Vad tycker du man ska göra? Alltså, nu hamnar man i ett läge så här. Nu har de Oskarshamn hemma. Sen ska de möta Linköping borta. Sen har de Malmö hemma. Det känns ju någonstans som att det här är 3 matcher som ett lag av Växjö Lakers dignitet på förhand ska vinna. Vad ska man göra om det inte faller väl ut i de här 3 matcherna? Vad är åtgärden? För det är inte så att Växjö Lakers kommer att sparka Sam Hallam. Det gör man ju inte.
Nej, såklart inte. Utan, ja, men, skulle vi leka bara med tanken att det skulle rulla på några matcher här, Oskarshamn, det blir en ruggig press när man möter Oskarshamn hemma. Det är ju liksom allt att förlora läge på något sätt för Växjö såklart. Skulle det rulla på de här matcherna som du nämner med Linköping och Malmö också, då är det såklart att man måste göra förändringar. Då handlar det framförallt om att stärka upp backsidan som jag ser. Det sa jag redan inför säsongen. Att jag tror att när Växjö går in i slutspelet så kommer man ha landat 2 nya backar. Och då kanske man måste få in de backarna redan här och nu. Forwardsmässigt, där finns det ingen anledning att känna oro. För där har de potential. Rickard Gynge har inte riktigt kommit loss. Emil Pettersson inte heller. Jakob Forsbacka Karlsson. Marcus Davidsson. Alltså det är ju namn som är riktigt vassa.
Så det är såklart att får jag bryta dig lite grann här. Emil Pettersson, han har gjort 0 poäng så här långt. Det var en kollega till mig, jag ska inte namnge den här kollegan, men han sa att Emil Pettersson, han är överskattad och han kan bara spela i medgång. Jag känner inte riktigt att jag håller med om den beskrivningen på Emil Pettersson. Vad är din bild av Emil Pettersson?
Jag har en jättebra bild av honom. Jag tycker i Skellefteå då landade han in fel när han gick, lämnade Modo för Skellefteå i samband med att Modo åkte ut. Och efter halva den säsongen så gick han ju till Växjö. Och när han då fick det här förtroendet, känna det här lugnet, att han kunde liksom, han tilltro att han var en producerande spelare, då släppte ju allting. Den tilltron har han ju fortfarande av Sam Hallam. Det ser man ju hur han matchas till exempel. Så att det kommer att släppa för Emil Pettersson. Jag hade ju honom som en av de bästa forwardsarna i serien, och jag står fast vid det även om säsongsinledningen har varit svag från Pettersson, precis som i stort sett hela Växjö. Men jag håller inte med den kollegan om att det är en spelare som bara presterar i medgång, absolut inte.
Du hade ett resonemang här om backarna. Jag känner att en sån spelare som Matt Boldy som skulle kanske vara en bärande spelare, han får otroligt mycket istid. Nu har väl Växjö lite skador, bland annat är väl Oliver Boom skadad här. Ja, för man de har en till som är borta, som går rätt tunn på folk.
Peter Andersson klev ju av det efter tacklingen där, som den här behöver få anledning att återkomma, för det har ju varit en snackis här de senaste dagarna. Men så att det finns en oro på backsidan definitivt. Och nu börjar lagen borta i Nordamerika, NHL, de börjar gallra sina trupper. Då kommer det kan dyka upp spelare, inte nödvändigtvis svenska spelare, utan kanske amerikaner eller kanadensare som kommer att kunna komma in i eventuellt då Växjö och stärka upp dem.
Nu fick jag inte prata till punkt med Matt Boldy här, men det är okej. Nej, men
vi är för laddade, jag ber om ursäkt.
Ja, men det är ingen fara. Nej, men håller Matt Boldy måttet i spelet utan puck, skulle du säga?
Nej, det gör han absolut inte. Men vad är han värvad för? Om man ser liksom beskrivningen av vad han är värvad för, det är ju en offensiv back. Ser man då på Växjös andra backar, så har de ju stabila defensiva pjäser. Boom, Rahimi, Peter Andersson bland annat. Då ska ju Boldy vara den här som kanske bryter ett mönster, bra första pass, kan följa med upp i anfallen och ska kunna producera offensivt. Men absolut, markeringsspelet, spelet 5 mot 5 defensivt, så finns det ju mer att hämta. Men å andra sidan, hade Boldy då varit toppspelare i den bemärkelsen, alltså i 5 mot 5 defensivt, då kanske inte han hade spelat i SHL heller. Så får man alltid vara ödmjuk nog och förstå att när man har en offensiv uppsida, så kanske det finns en defensiv nedsida, om du förstår vad jag menar.
Ja, och sen är det väl verkligen så också att Boldy är väl lite värvad för att vara lite ledartyp i Växjö Lakers. De har fått lite tapp där på lite ledare i laget de sista åren. Nu är Erik Josefsson kvar och de fick värva in Jonas Engström lite grann av den anledningen också. De satt ett A direkt på bröstet på Boldy också. Han har ju varit kapten i ganska många lag här innan han kom, så jag tror Växjö såg någonting där också.
Ja, så kan det vara. Men där älskar jag Sam Hallam, alltså älskar. Jag gillar det han säger. Efter matchen så fick han frågor om liksom, det är en stor omställning, du har si och så många nya spelare. Och då svarade han bara rakryggat som Sam alltid gör, att vi har haft hela augusti, snart hela september på oss. Vi kan inte använda det som en ursäkt. Jag älskar det istället för att man då hade, ja men det är mycket nya, det kommer ta tid, det är en process. Utan han rakt upp och ner tar på sig ansvar att nej, det är inte där, liksom, det kan vi inte skylla på. Och sånt uppskattar jag hos en tränare, speciellt när man jobbar på den här sidan.
Ja, Sam har ju varit med tillräckligt länge också. De hade ju någon start här efter SM-guldet 2015. De inledde med tre raka torsk och var på väg med ett fjärde också. Så att någonstans är det ju inte ett helt nytt läge för dem. Utan de tror nog på det de har. Det är jag ganska säker på. Men om vi nu ska göra ett litet hopp här från Växjös kräftgång, så går vi rakt över till Växjös kräftskiva, som har varit lite omtalat den här sista veckan. Jag fick ju ta emot en hel del skit för att jag lite grann försvarade där och tyckte folk hetsade upp sig i onödan. Till och med hon jag bor med här hemma tyckte att jag hade blivit lite för kommersiell i mina tankar.
Ja, nej, du har tappat allt.
Ja, men exakt.
Du är den av oss som ska stå upp för supporterna. Här tänkte jag, här kände jag, du sa ju det när vi pushade lite för nära. Här kommer vi nog tycka olika en del. Och här kände jag direkt, kräftskivan, perfekt. Här kommer Johan, han kommer stå upp för supporterna och känna att det här är ju helt åt fanders.
Man kan vara helt säker på att hade det varit Johan Svensson som 20-åring och ganska vild på läktaren, så hade ju bara hatet fullständigt flödat ur mig. Jag vet inte riktigt vad som hänt, om jag har tappat det eller om jag har mjuknat till med åldern, men någonting är det ju helt uppenbart.
Ja, men det jag tycker, alltså, grejen är den att man måste attrahera en annan publik. Växjö säljer inte slut sin arena längre. Alltså det är rätt glest på läktaren i Växjö när de spelar sina matcher. Det är en ny förening som har haft enorma framgångar. Publiken har blivit bortskämd. Jag var där i fjol till exempel när man inledde svagt. Pratade med en i Växjö då. Men det är lugnt, du vet. Det spelar ingen roll om det går lite dåligt början på säsongen. Evertsson värvar in och spelar innan transferfönstret, så tar vi guld igen. När man har den attityden, nu kanske inte genomsyrar den genomsnittliga Växjö-supporten, men den attityden är ganska farlig. Och då måste man också som förening hitta andra och locka till matcherna. Om det är via kräftskiva och gud förbjud Ladies Night, det får man ju absolut inte ha. Men om det lockar folk att gå på matcherna och kanske senare gå på ytterligare en match, två, tre matcher för att de tyckte att det var roligt, då är det, tycker jag det är helt rätt. Och jag har inte uppfattning att Växjö inte värnar om sin ståplatspublik. Bara matchen innan så hade man ju tvingades ju Djurgården stå på blålinjen och se Koffe då, klackledan, ta emot en ny matchtröja. Så att det är inte så att Växjö skiter i sin ståplatspublik. Det är inte min uppfattning.
Vi ska ge lite bakgrund kring det här också som jag vill ge då. Det är ju att det som jag tror folk reagerade på var att Växjö valde att marknadsföra den här kräftskivan som den stora, stora, stora grejen och inte själva ishockeyn. Att det är det som irriterar folk. Men här måste jag ändå säga att Växjö är ju ganska duktiga på att marknadsföra sina egna spelare. De har en studio på matchen där man pratar upp matchen, där man pratar hockeyn liksom. Så att det, där upplever jag det som att det där är en tweet som får folk att gå i spin lite väl mycket. Jag tycker ändå Växjö är rätt duktiga på det där.
Men är det inte Växjö en klubb som det är ganska lätt att hacka på? Alltså det känns som att det är en förening som har haft enorma framgångar. Det är en plastförening, säger folk, och det är ditten och datten. Det är ganska lätt att hugga på Växjö i det här fallet. Och det finns ju andra, det är Tex-Mex-kvällar och andra, det är Caribbean Night. Är det då för att de inte uppmärksammar eller marknadsför det? Är det okej att ha de här kvällarna så länge man inte marknadsför det? Nej, jag tycker att det är storm i ett vattenglas i det här fallet.
Ja, det är det definitivt. Men uppenbarligen så rör det ju upp en hel del känslor ute i hockey-Sverige. Och de som väsnas högst och mest är ju alltid den här hardcore-klicken som faktiskt ändå utgör grunden för vad supporter-Sverige står för. Så man får ändå ha någonstans respekt för vad de tycker. Och jag var helt beredd på att jag skulle få ta emot skit. Och jag förstår varför de gör det, men jag måste säga att jag kan hålla med om att det är en storm i vattenglas. Men nej, så farligt är det inte, om jag får säga det.
Men om man bara flyttar vidare. Jag var i Gävle i lördags och jobbade med Brynäs mot Färjestad. Och där har jag haft en känsla under några års tid att supportrarna, de har glidit längre och längre ifrån föreningen. De har protesterat, det har varit någon supportergrupp som inte gick på några matcher i fjol. Och det har känts liksom, Brynäs har känts som en rätt sunkig förening, om man får uttrycka det så. Som det känns som bara en nedåtgående spiral. Och jag har varit kritisk mot Brynäs under en längre tid. Men jag var där i lördags, och vilken positiv känsla jag fick. Alltså Mikael Campese, där klubbdirektören, han har suttit ihop den här föreningen, den sitter ihop. Spelare, de är uppe på kansliet med supporter, alltså det är en helt annan go i föreningen, rakryggat, positivt. Alltså jag kände stämningen när jag gick in i Gavlerinken. Jag säger fortfarande Gavlerinken, de har ju bytt namn på den arenan nu. Men det var en helt annan stämning där. Och jag tror att Brynäs satte ihop ett bättre lag, men också med den här känslan man har fått i och runt föreningen, så tror jag att supporterna kommer börja leta sig tillbaka. För det var ett ruggigt bra tryck. Det är nog bland det bättre tryck jag har varit i Gävle under en grundseriematch under mina nu, vad är det, 6 år som kommentator på C-more.
Är det så att Brynäs har blivit lite det här folkliga laget igen i Gävle? De har blivit ett med Gävle igen. Är det så man skulle kunna säga? Är det den känslan du får?
Ja, det känns som att liksom supportrarna och klubben har kommit närmare varandra. Tidigare har det varit mycket snack, liten verkstad. Men nu känns det som han, Mikael Campese, som jag har en väldigt positiv uppfattning om. Som dels väldigt öppen på sociala medier, svarar fans, tillgänglig. Alltså, Dakell finns där. Han, jag menar, i fjol så stod han som parkeringsvakt på matcherna. Liksom, det är Gävle killar på något sätt. Nu kan Campese från Västerås visserligen, men jag fick en jätte positiv känsla kring Brynäs den här säsongen och det man är på väg att bygga upp.
Och de hade väl en marsch också där som med ett gott syfte också från torget i Gävle, som jag vet att du uppskattade väldigt mycket.
Ja, jättebra. Jag tror det var 1500 personer som gick då från torget till arenan. Det är en sträcka på nästan 5 kilometer, och då gick man dels för att det var en supportermarsch då, men också att det var, man gick till förmån för Biss & Brain Walk, som är då en insamlingsstiftelse för mot forskning mot hjärnans alla skador och sjukdomar. Så att det är grymt bra gör de med mycket, och det här var en av de mest lyckade Bissen Brainwalk som har gjorts faktiskt. Jag pratade med Bissen, som är en gammal bandespelare som drabbades av stroke och har startat insamlingsstiftelsen. Så att, positivt i många aspekter i Brynäs. Även om man förlorade mot Färjestad, så tycker jag att man gör en bra match. Man spelar en mycket roligare hockey än vad man har gjort på flera år.
Och då vandrar de alltså till Monitor, eller vad säger man? Monitor ERP Arena. Är det så man säger?
Ja, ja, och där tog du också ställning att det inte var någon stor sak. Du har verkligen mjuknat till här, Svensson. Du har blivit folklig, Svensson. Jag vet inte vad det är med dig.
Nej, jag vet inte alls vad som händer med mig. Men om jag då får... Jag lackade faktiskt ur lite grann här just på Brynäs och en lite sån grej som har stört mig ett lite längre tag. Så nu tänker jag faktiskt ta chansen att utveckla det lite grann. Så nu ber jag faktiskt om ordet.
Jag ser det. Det hände något i blicken på dig.
Ja, men det gör det verkligen på den här frågan. För nu är jag faktiskt jävligt trött på det här. Och det är ju de här lamporna och fyrverkerierna som är när det blir mål. Skulle du kunna, har du en bra förklaring till vad det ger publiken? Om jag bara får bolla den frågan till dig innan jag går loss.
Ja, men alltså, spontant så är det väl alltså jag tänker att det är en stämningshöjare att man skickar upp en raket när pucken går i mål, på samma sätt som det är en stämningshöjare när Djurgården gör mål och de spelar den där klockan slår. Det, för mig tycker jag det blir en upplevelse. Jag har ingenting jag känner att jag reagerar på och känner att... Men nu får du gå igång, jag känner att jag...
Ja. Ja, nej, men alltså, jag känner ju bara så här, du är ju ändå extas vid ett mål. Och jag kan köpa att man spelar musik och att det finns en måljingel som man känner igen och sådär. Men vilken publik attraherar det? Jag fattar inte det. Är det sponsorerna? Nej, de bryr sig väl inte om det blinkar en lampa eller om det skjuts en raket. Är det hardcore-fansen på ståplats? Nej. Är det de som sitter uppe på kräftskivan? Nej. Är det de rutinerade rävarna på sittplats? Nej. Blir tv-tittarna lyckligare för att det skjuts en raket eller för att det blinkar lampan när det blir mål? Jag kan inte begripa vem det...
Vad är problemet?
Ja, men problemet är ju också, det är ju det som har blivit ett problem, är ju att de fyrar av de här raketerna innan de ser att det blir mål. Jakob Pettersson hade ju en där i, jag tror det var i premiären mot Brynäs, som han hade en i stolpen. Och sen så var det ju nu när Jadon... Deschenaux, eller vad han heter, får lära mig.
Ja, den där, nu kommer de hugga på det ännu mer. Känn på det, Deschenaux. Han har uttalat
det. Ja, men det är inte så svårt. Det är inte så svårt när du säger så. Deschenaux, man ska bara lära sig det. Så,
exakt.
Så är det där. Nej, men om man nu tvunget måste ha de här förbannade raketerna och lamporna, då kan man väl i alla fall vänta till att man ser att pucken är innanför. För jag menar, hur reagerar motståndarna när de ser att det börjar blinka och ha sig uppe på ett
tänker
mål?
Så, ja.
Nej, jag kan inte förstå det. Räcker det inte med publikens jubel någonstans och en mållåt som liksom är samma varje gång? Så att det blir ju ändå en stämning i hallen. Stämningen blir inte bättre för att det blinkar en lampa. Jag kan förstå att det är en show vid ett intro och så vidare, men inte när det blir mål. Jag fattar inte det.
Jag har ju någonting jag brinner för. Det är ju boxa ut i spelet som vi pratade om förra veckan. När man tar bort sin spelare bort ifrån pucken. Och du kanske inte brinner så mycket för det. Medan det här ämnet jag ser på dig att det är någonting som du verkligen brinner för. Så att, ja, nej, jag tycker inte att det är något störningsmoment. Men jag hör vad du säger.
Ja, jag tror inte vi kommer mycket längre i den frågan.
Johan, måste ändå koppla tillbaka lite till derbyt. Nu vann ju Malmö visserligen mot Luleå, vilket var starkt. Men det man ser och tänker kring Malmö då, offensiv spets. Man pratar om Daniel Saar till exempel i Rögle som var avgörande faktor. Vem är offensiva spetsen i Malmö och finns det någon frälsare där ute?
Nej, det är ju lite grann det som blir Malmös akilleshäl, att de inte riktigt har någon som kan bära laget när det kanske går lite trubbigt. Men det finns ju faktiskt en spelare som finns i staden och som fansen som smått har börjat hoppas lite grann på här nu. Det är ju faktiskt Magnus Pääjärvi som fortfarande går utan kontrakt borta i NHL.
Nu är statusen
Statusen är som jag har faktiskt förhört mig lite grann här nu i... i förra veckan. Och liksom, nu har jag velat gå till botten med det här. Vad är det som gäller? Finns det någon rimlig chans att han kan komma tillbaka till SHL och då spela i Malmö? Och det jag har fått är ju att Pääjärvi har jättebud redan nu från Ryssland och KHL. Och att chansen då att spela i SHL och Sverige är bedömd som väldigt liten. De jag har pratat med inom Malmö ser det som en ganska liten chans. De lever på hoppet, men de tror att det kommer bli tufft att matcha de pengarna som kommer erbjudas i KHL.
För men är det pengar som är det avgörande faktor, eller är det en sportslig utmaning?
Där skulle jag säga att det är pengarna rakt av. Att han kommer få mer pengar om han någonsin har tjänat i NHL. Så att det är definitivt pengarna som kommer locka där. Att han är ändå 28 år och... Ja, om man ändå har kommit bort från NHL en gång är det rätt svårt att komma tillbaka, framförallt i den åldern då. Så att ja, jag tror ju att han tar chansen och tjänar de pengarna som han är redan nu är erbjuden där borta. Även om jag vet att Malmö verkligen vill, om han säger att han vill spela i SHL, då kommer Malmö lösa det.
Men, har man ekonomi för det då?
Ja, men jag tror att det finns externa sponsorer som redan nu har kunnat garantera de 300 gånger 6 månader som Pääjärvi kommer att kosta dem. Så att det blir inga problem ur den aspekten. Men det är ändå långt ifrån de pengarna han kommer tjäna för att spela den här säsongen i Ryssland.
Ja, det vore ju onekligen en härlig spelare att få in i en redan stjärnfylld serie som vi har, som har bjudit på bra hockey inledningsvis, och få in då en Magnus Pääjärvi, så vore ju om möjligt än bättre. Nu ska du få en 10 000 kronors fråga till. Magnus Pääjärvi Svensson gjorde debut i Timrå 2007 i borta mot Linköping. Vilka var hans kedjekamrater?
Oj. Kan det vara någon av finnarna då som var kedjekamraterna?
Ja, stämmer. Nu är du inne på något.
Ja, är det Rico Hall och Timo Persson slår jag till med då?
Ja, det är Rico Hall och Mika Pyrrele. Så att det var en bra kedja han gick in i direkt. Och om jag inte missminner mig helt, så tror jag faktiskt att han hade en debut i premiären. Så att det är en... jag tror han hade spelat TV-pucken precis där. Och vi hämtade upp honom på vägen till Linköping. Det var ju en supertalang som jag trodde kanske skulle ha en ännu bättre NHL-karriär än man har haft.
Han gick ju ganska tidigt i draften. Han gick väl som nummer 10 eller 9 eller 11 eller någonting i den här stilen. Så att han gick ju väldigt tidigt i draften.
Vid Centralplan väntar flyktbilen. En svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Och på tal om Linköping, där då Pääjärvi gjorde debut 2007 med det i laget, Sunny, så såg vi ju tv-bilder kablas ut här under lördagen när Bert Robertson ganska omgående efter att Eddie Larsson... Han gick väl inte riktigt in i närkampen här när Dennis Everberg pillade upp 3-1-målet, och det visade ju Bert väldigt tydligt vad han tyckte om till då lagkaptenen Eddie Larsson. Känner du att man ska göra det så direkt, eller hur ska man gå tillväga? Hur mottaglig är man?
Nej, men alltså, den som vet, Eddie Larsson är ju en gedigen spelare, bra defensiv back, flera år i ligan. Han vet att han positionerade sig fel. Jag har hamnat i de positionerna åtskilliga gånger under min karriär. Och jag vet, när man hamnar fel i situationer, då blir man svag gentemot pucken, vilket i det här fallet utmynnade i att Everberg kunde slå in pucken i mer eller mindre öppet mål för att Eddie Larsson hade hamnat fel. De här 7-8 sekunderna efter att Eddie Larsson har dels släppt in målet, du vet, mer eller mindre tittar upp i taket på Saab Arena, åker till båset. Han är fullt medveten om att han har gjort fel. Han skyller inte ifrån sig på någon annan. Han vet att det här målet är helt mitt misstag. Då tycker jag det är liksom, det finns ingen anledning för en tränare att komma in där och markera mot laget. För alla i laget vet att Eddie Larsson vet att det är han som gjorde misstaget. Han skyller inte ifrån sig. Han tar på sig det. Och det jag menar är att jag tror att såna här saker, det bara sprider en större oro i en grupp än det ger nytta. Och det här är ju någonstans en process som Bert och Linköping måste gå igenom. Bert har varit i Skellefteå och kunnat göra de här grejerna. Men då har man vunnit 8 av 10 matcher. Nu kanske han är ett Linköping där man kommer förlora 8 av 10 matcher. Hur många av de här fighterna ska man ta under den här tiden? Kan det bli för mycket Bert, pratade vi om i första avsnittet. Ja, det kan det nog bli. För jag vet inte hur mottaglig man blir som spelare efter... när man har, det här har skett gång efter annan. För det kommer ske misstag i Linköping. Eddie Larsson kommer göra fler misstag. Jag tror att det kanske sprider en större oro. Så jag är inte helt såld på den typen av agerande från en coach.
Men kan det finnas några fördelar med att han gör det då?
Det är klart att det, alltså, det kan det göra. Att liksom, han behandlar Eddie som han behandlar vilken spelare som helst. Att det, Eddie, bara för att han är kapten, så har inte han någon enkel väg. Det finns samma krav på honom som det finns på unga spelare eller Brock Little för den delen. Så, att, så ser vi också inledningen. Nick Sörensen har varit utanför laget. Det är ändå en spelare som man hade i Linköping säkert förhoppning med att kunna göra 20 mål. Nu har han redan kommit in i säsongen på ett dåligt sätt och blivit petad redan. Hur stukad är han och vad kommer han göra för Linköping i fortsättningen?
Ja, och han, det ska vi komma ihåg att förra året så startade han säsongen riktigt bra, men sen så fallerar han lite under resans gång och nu har han börjat dåligt. Är det så att Nick Sörensen rent av är överskattad?
Nej, det tycker jag absolut inte. Det jag gillar med Nick, det är att han står för hårt jobb också de dagarna han inte gör mål. Det var den bilden jag hade av Nick här under flera år när han har varit i Linköping. Och han har fått testa på spel i landslaget. Han är en naturlig målskytt. Hans största problem, det har ju varit att han inte har kunnat hålla sig frisk. Och av den anledningen har haft en ojämnhet i spelet. Men frisk, skadefri med självförtroende, då tvivlar jag inte en sekund på att den spelaren kan göra 20 mål. Och det är som alltid i vissa lag, en del får man ha lite större förståelse för, till exempel Brock Little, Nick Sörensen kanske också, att de behöver vara inom ramen, men de kan ta ett steg utanför, för det är mönsterbrytare som kommer att kunna avgöra matcher på egen hand.
På tal om spetsspelare Linköping så är det ju en spelare som jag har hajat till lite grann här, som när man har sett på laguppställningar, det är ju Whitney Linköping som har varit uppsatt som 13:e forward. Nu noterade jag att han spelade 15 minuter igår mot snittet på 9 minuter tidigare och då kom den assist i kolumnen också. Jag vet ju att Linköping faktiskt har varit lite tveksamma där och jag har faktiskt fått lite uppgifter också på att de har försökt fimpa honom här under sommaren men inte lyckats för att han har varit ganska dyr och ingen har velat ta över det avtalet så de har kört vidare. Och ja, nu har han hamnat rätt snett in i säsongen även om det nu kanske var ett steg upp då mot Rögle, men vad ska man göra kring en sån spelare?
Nej, men det är också, han är någonstans, om jag då var kritisk mot Bert, mot det här med Eddie Larsson, om man då kanske ser, det är en spelare som Bert får släpa vidare på. Det kanske, han kanske inte vill ha honom, Whitney, han kanske tycker att den här är inte någon som bidrar till mitt lag och sättet jag vill spela. På samma sak som Luleå till exempel, när Bulan kom upp dit första året, ja men inför andra året, ja men då kapade man spelare som hade kontrakt för att han ville få den, sätta sin prägel på laget. Så kommer det vara med Bert i Linköping också. Det finns ju, även om Linköping kommer förlora i stort mer eller mindre alla matcher, så kommer inte de sparka Bert den här säsongen. Utan Nej. Det är Bert som ska få bygga det här laget tillsammans med Niklas Persson. Och det är anmärkningsvärt om de uppgifterna stämmer, som du säger där, vilket jag inte betvivlar, ska jag tydliggöra, att de kanske vill ha blivit av med honom. Och det vet man ju som spelare också. Det känner man och det har agenten pratat om. Så att det är inte en optimal situation på något sätt.
Vi sitter ju i den här podden och vi har ju en som kan reglerna utan och innan, tror jag i alla fall. Han ger i alla fall sken av det. Och du har ju trots allt varit en aktiv hockeyspelare på yttersta nivå, Sanni. Du har ju, det känns som du brinner lite grann för de här frågorna. Det här med målgården, jag känner ju att det blir en diskussion kring det här. Det var ju i veckan så blev Rögle bortblåsta där, Liam Bristedt gjorde ett mål där Everberg blev puttade in en motståndare i Tex Williamson, om jag inte minns helt fel. Vad är det som gäller? Vad är det som gäller? Kan vi bara reda ut det? För att i samma omgång så var det ju så att Leksand hade ju en spelare i målgården också. Berätta om skillnaden.
Men för att tydliggöra de här sakerna, så bara om man blickar tillbaka, kaoset som har varit de senaste åren. I fjol i slutspelet så var det olika bedömningar på exakt samma situationer, vilket föranledde att målvaktstränare, målvakter, folk runt hockeyn träffades i somras för att reda ut hur ska vi dels ett skydda målvakterna. De hade jättemycket skador på målvakterna i fjol med till exempel hjärnskakningar. Hur ska vi skydda målvakterna och hur ska vi göra med målgården? För att de insåg att det här, det är inte hållbart, för folk förstår inte. Då har man striktat upp det på ett väldigt, väldigt tydligt och enkelt sätt. I målgården, där är målvakten alltid skyddad. Det vill säga att om en spelare åker in i målvakten när målvakten är i målgården och det blir mål, då ska målet dömas bort. Om en Everberg i det här fallet puttar in en Oskarshamnsspelare i Oskarshamns målvakten Tex Williamson, då ska det dömas bort. För det är på samma sätt som att Everberg åker in i målvakten i målgården. Då har vi rätt ut det kring målgården. Känner du dig bekväm där så att du förstår målgårdssnacket?
Absolut, men då kommer vi till det här att det var en Leksandspelare i målgården också.
Så ska jag rädda ut en annan sak här. Det är när det är målgården. Men om målvakten står i målgården men har utrustning, till exempel en plockhandske, en klubba utanför målgården, och en spelare åker in i den plocken oavsiktligt och det blir mål, då ska det bedömas som mål, för att kontakten sker utanför målgården. Det spelar ingen roll att målvakten står i målgården, men om han har en utrustning som är utanför målgården, då ska det dömas mål. Vilket är, det där har inte riktigt framgått och det har inte riktigt alla förstått, och man kanske jämför med i fjol när det var väldigt otydligt. Så där har man satt en tydlighet. I målgården är det målvaktens yta. Utanför målgården, ja, där får han stå lite på egen risk, om jag säger. Man får ju såklart inte köra över en målvakt. Men om man blir pååkt lite, till exempel på en plock eller klubba, och det blir mål, så ska det godkännas.
Då har vi den här Leksands-situationen mot Skellefteå. När en Leksandsspelare glider in i målgården med en Skellefteå-back. Är det då för att Skellefteå-backen anses vara den som driver in Leksandsspelaren i Östlund då, som gör att målet blir godkänt?
Exakt. Där är det ju inte Leksandsspelaren som bär ansvaret för att han åker in i målvakten i Östlund i mål då, utan det är ju Skellefteå-spelaren som har det ansvaret. Men där handlade det mer om det de tittade på där. Domarna, Mikael Sjöqvist och om det var Micke Nord som dömde, de var säkra på att kontakten som skedde med målvakten, det var på grund av en Skellefteå-spelare och inte på grund av Leksandsspelaren. Men här, det man tittade på länge, det var om målgården var ur sitt läge. Och här är det också, det är gold pegs, det här är ju jättesvårt för folk att förstå där hemma som sitter och ser på hockey för att de älskar sporten, och så sitter man och pratar om de här nörddetaljerna. Men där handlar det om målburen var ur sitt läge eller inte. Och målburen är inte ur sitt läge, för plastbiten som sitter emellan isen och målburen för att hålla den fast, när gold pegsen, som den heter, när den är ute ur position, då är målburen ur sitt läge. Så där var ett solklart mål när man tittade på det där, och med hjälp av den teknik som finns, dels som vi har tillgång på Simor, men även de i situationsrummet, så var det ingen snack om att den ska vara mål. Så ser jag på alla de här, isolera de här situationerna som har skett under de fyra första omgångarna, så ser jag en mycket större tydlighet i år än vad jag gjort tidigare. Och tycker jag också att det är bra att domarna blåser av i tidigare skeden när spelarna är i målgården, för att spelaren ska inte ha vanan att gena genom målgården eller vara i målgården, för det är målvaktens yta och där ska de vara fredade.
Känner jag fansen rätt, så kommer det dyka upp situationer som du kommer få svara på senare under säsongen. Jag tror vi får anledning att återkomma till det här, men det känns som att vi har fått en ganska bra tydlighet i grejerna nu i alla fall.
Ja, men det tycker jag. Nu är det mycket mer klart än vad det var i fjol, och det är någonting jag uppskattar.
Och i fredags så satte Hockeyallsvenskan igång på riktigt. Ja, eller det sattes väl igång egentligen i onsdags på ett öde hovet när Vita Hästen slog AIK. Men nu är alla lag i Hockeyallsvenskan igång, och Jonathan Dahlén har gjort 5 poäng så här långt. Och har verkligen varit så bra som Fredrik Andersson flaggade för att vi skulle ha lite tålamod med honom. Men det blir intressant att se var han hamnar sen när vi har haft det där tålamod med honom. Men i alla fall, Hockeyallsvenskan är igång. Och har du några intryck så här långt, Sanni, från Hockeyallsvenskan?
Ja, nummer ett, fiasko av Hockeyallsvenskan och bryta ut en omgång, premiären mellan AIK och Vita Hästen en onsdag. När fokus inte riktades mot Hockeyallsvenskan, det skulle kunna vara fest. Jättetråkigt, jag vet att det är problematiskt med Hovet som Djurgården delar med, eller AIK delar med Djurgården och sådana saker. Men jag satt och tittade på tv i onsdag så kände bara jäsp och suck. Jättetråkigt att det är den premiäromgången, eller den när Hockeyallsvenskan börjar. Men i fredags när det drog igång, så ett lag som jag höjer ett varningens finger för, det är Karlskoga. Tycker jag ser jättespännande ut. Och Hockeyallsvenskan som var inne på, många spännande spelare och Dahlén såklart, stora utropstecknet och stjärnan.
Är det rent av så att du ser att, att BIK Karlskoga, de har ju varit lite grann så här i kval, och i och med att Oskarshamn gjorde någon form av, om vi får kalla det, omöjlig resa, ser du att BIK Karlskoga också har den möjligheten att göra det? De är ändå ett av de mer klassiska hockeyallsvenska lagen.
Definitivt, alltså jag kan säga Karlskoga kändes som de sprang vilse för något år sedan efter de tappade Ejdsell och Henrik Larsson, alltså de här, de hade något år där de kvalade mot Rögle och var riktigt vassa. Sen slutade många av de här gamla tongivande spelarna och det kändes som att man liksom inte riktigt hittade rätt. Men jag tycker att man har gjort det i fjol och framförallt i år. Truppen ser jättespännande ut. Många utvecklingsbara spelare både på back- och forwardsidan. Så att jag skulle kunna säga, som du var inne på där, jag ser inte omöjligt att det här kan bli nya Oskarshamn faktiskt. Och ta sig dels till kval och banne mig om man kan ta sig upp också. BIK Karlskoga är det mest spännande laget i Hockeyallsvenskan tycker jag.
Ja, det säger jag emot dig. Jag säger att det mest spännande laget i Hockeyallsvenskan är faktiskt Västerås. Som då började i fredags med att slå AIK med 5-2. Nu har de fått bygga om lite grann. Men jag känner att tränare med Thomas Pannanen, Lasse Ivarsson och Patrik Zetterberg, de har ett tajt ledarteam som har fått ihop någonting riktigt spännande. Det känns som de tänker rätt i det mesta de gör. Så jag vill flagga lite grann för att Västerås, som vi inte alls tog upp i förra veckan, och med all rätt fick vi lite kritik för det, att vi inte tog upp Västerås när vi pratade Hockeyallsvenskan förra veckan. Jag tror banne mig att de har någonting riktigt spännande på grejen. De kan spinna vidare på det de gjorde bra förra säsongen. Nu tappade de många spelare, men Jag tror ändå att de verkligen har någonting på G där.
Ja, men det har också blivit en attraktionskraft såklart att gå till Västerås nu med Pannanen. Det Pannanen tränaren då pratar om mycket, det är individuell utveckling. Och det är det som många slänger sig med, att ja, men vi ska jobba med individen. Och ja, ju längre ner man kommer i seriesystemet, ju mindre resurser har man, kanske till och med mindre tid för de här sakerna. Men Pannanen, han jobbar stenhårt med det. Jag pratar med spelare som har spelat i Västerås som hyllar honom just för här individuella utvecklingen, feedback, konstruktiv kritik, alltså hela tiden. Pannanen är, jag tror jag kommer kunna bli en SHL-tränare om han får stå på tillväxt i Västerås kanske ett eller två år till. Så det är såklart att Västerås är ett spännande lag. Dock för Västerås nu så tappade man ju Josef Ingman sent på säsongen till Brynäs. Och jag såg Ingman för första gången live i lördags. Alltså vilken spelare. Hur bra är han inte?
Jag har alltså bara fått rapporter också på att han var suverän i alla fall i premiären här mot Frölunda. Att han bara har klivit in och tagit och spelar i backbom med Sigalet här direkt.
Nej, men alltså, vilken spelare. Han värvades då sent. Han gick ju under radarn från samtliga SHL-klubbar för att gå till Västerås. Och när då Brynäs tappade Viktor Söderström så tog man Ingman. Om nu Viktor Söderström kommer tillbaka till Brynäs, vilket mycket tyder på att han kommer att göra, så är Ingman en topp tre back likväl. Alltså det är en... jag sticker ut hakan. Han kommer att spela landslaget i år. Men nu återkopplad till Västerås där, så är det liksom... Där märker man attraktionskraften när man kan locka till sig en spelare som Ingman, som han visserligen tappade nu. Så att, absolut, Västerås är ett lag som kommer att husera i toppen.
På tal om att Västerås då tappade mycket spelare till SHL förra säsongen, eller då i våras inför denna säsongen, så har jag märkt lite grann här att SHL-sportcheferna redan nu är på hugget kring topparna i Hockeyallsvenskan. De unga spelarna som kommer att spela SHL-hockey nästa säsong. Och jag vet ju faktiskt till exempel en sån som Hugo Gustafsson var det faktiskt rätt nära att... Ja, precis. Hugo Gustafsson där, 0-0, har hyllats en hel del där redan nu. Gjorde mål mot Timrå. Han har ögon på sig redan nu, och jag vet att Linköping försökte sno till sig honom här redan nu, väldigt sent in på seriestarten här. Och jag vet att det finns andra ögon som har tittat på honom. Jag vet att Luleå tittade på honom här under matchen mot just Timrå. Alltså, och både Skuggan och Engman var på plats och såg honom där.
Redan nu alltså så är han på tapeten för SHL-klubbarna, alltså Gustafsson.
Absolut, och jag tror att det där kommer vara en sån kille som, det förvånar inte om han är signad i någonstans november, december, att han någonstans behöver ta det beslutet ganska tidigt, att det kan bli lite hugg på honom redan nu under hösten, att man vill ha klart med honom.
Ja, det är klart, alltså en spelare född 0-0 med den potentialen, det är klart att det är intressant för samtliga SHL-klubbar, och där sitter ju, vi pratade om Södertälje redan förra avsnittet, att man har spännande spelare, och ja, då är Gustafsson en sån spelare som, om man redan har SHL-ögon på sig, så är det såklart att det är en spännande spelare.
Ja, onekligen. Det kommer komma fler sådana spännande spelare här under säsongen, och jag tror vi kommer få anledning till att återkomma till det där. Nu har det ju bara gått någon match här in på Hockeyallsvenskan, men han har visat upp sig där.
Ska du ha ett annat namn som kommer spela i SHL? Det är såklart, i Hockeyallsvenskan, det vet vi, det är många spelare som kommer ta klivet från Hockeyallsvenskan till SHL och göra det bra nästa år. Men ska du ha ett namn, en ny Joakim Nygård, eller... Ja, en ny Joakim Nygård finns i Hockeyallsvenskan som har tagit enorma kliv och kommer vara grym den här säsongen. Vet du vad jag tänker på?
Låt höra.
Då går vi tillbaka till Karlskoga. Jesper Kokkonen.
Ja, han har ju redan faktiskt flaggat upp för lite grann här under sommaren. Redan när han producerade här en försäsongsmatch mot just Södertälje, så flaggade lite grann för Kokkonen. Jag vet att finska klubbar var tittat på honom redan förra säsongen, och att vi har ju pratat lite grann om det här att allsvenska spelare kan gå vägen om finska ligan. Jag vet att finska klubbar redan tittade på honom. Jag vet att TPS Åbo har sett honom live bland annat, så att där finns en attraktion kring Kokkonen, absolut.
Ja, han har dessutom spelat i Huddinge, så det är klart att jag förstår att klubbarna rycker när man ser hans elitprospekt där, att han har varit i Huddinge en säsong, Kokkonen.
Ja, fick du in det också?
Nej, men alltså det är en spelare, han skapar mycket, bra skridskåkning, lite som Joakim Nygård, inte den Joakim Nygård som lämnade Färjestad, utan den Joakim Nygård som tog sig upp de första åren, skapade mycket, kanske inte riktigt fick den utdelningen som han fick i senare delen av karriären i Färjestad, men Kokkonen kommer landa i, ja, kanske finska ligan då, men förhoppningsvis SHL nästa år, och om mitt tips slår in så kanske han gör det till och med Karlskoga.
Ja, vi får se. Vi har varit tydliga från start här att vi vill involvera er som lyssnar lite grann, och ja, jag skickade ut en fråga här under söndagen och återigen bara öste det på med svar. Vi har bollat in lite grejer här redan inne i podden så att säga, men vi ska bryta ut några enskilda frågor också och kanske diskutera det lite grann. Så jag tar och slänger iväg en första fråga som jag fick här från Anna. Balansen mellan att ta in nya spelare när man får skador ställt i relation till när skadade spelare kommer tillbaka och man måste sätta någon på läktaren. Vad anser ni är det bästa sättet att göra här? Då kan jag väl svara lite grann direkt där att jag känner att det är väl från fall till fall någonstans, och hur bred trupp man har från början är väl mitt spontana svar på det där.
Jag var inne på det här, om det var i förra podden, att lag som går in i säsongen med breda trupper, som slipper panikvärva spelare, det är min uppfattning att de kan bygga lag över tid, och alltså den här lagkemin, ta inte in utspelare utifrån, så att jag tror att det är en nyckelfaktor för att kunna bli framgångsrika. Letar du spelare, som Frölunda var inne på då, Frölunda i fjol, man tog in backar, men det var inte de här toppbackarna man tog in, utan det var sådana som stöttade upp lite, även om Brandon Gormley var väldigt, väldigt bra. Det som blir problemet när du ska ta in ledande spelare, kanske en första kedja, då störs balansen, den här kemin som man har byggt upp. Och det är inte helt friktionsfritt att ta in spelare under säsongen som ska ta ledande roller och kanske ta en roll från en annan spelare som har varit i laget länge. Så att, nej, det är inte alltid att det blir lyckat de där värvningarna. Så att jag går in med stora trupper, breda trupper. Det tror jag är framgångsreceptet framöver.
Då kommer vi på en fråga som kommer från lite grann på samma ämne som då berör en enskild klubb. Och det är Oskar Lindgren då som frågar om Linköping. Ska man värva nu eller ska man ha tålamod och bygga på det man har någonstans?
Värva. Vi pratade om Växjö som skulle värva backar. Det måste Linköping göra också. Där ser jag klart och tydligt att Mattias Bäckman är skadad igen med det fjolårssäsongen han hade som en tilltänkt toppback. Det är klart att det är ohållbart när man har så pass tunn backuppsättning. Sen måste man också få in en center. Även om man fått in Axel Ottosson från Färjestad som jag tycker har gjort det bra i Linköping ska tydliggöra. Så måste man få in mer tyngd på centersidan. Så att, jag är helt säker på att Niklas Pajen Persson som är sportchef eller general manager i Linköping kollar, sonderar, vrider och vänder på varenda krona för att hitta spelare definitivt.
Då är jag lite grann inne på att det inte finns, alltså just backar och centrar, det är ju det som kanske är det
alla jobbiga. Vill ha.
Ja, och jag känner att Linköping kanske inte har den största börsen för att slå till på någonting som verkligen kan gå in och göra skillnad i laget på de positionerna. För det är trots allt kanske en första, andra center man behöver och en toppback då om Mattias Bäckman inte håller då kroppsligt.
Nej, men det är helt, men det kan öppna upp sig också, som jag var inne på tidigare, det kan öppna upp sig borta i NHL. Såg en sån som Niklas Lundgren, spelar knappt i Brynäs. Han har varit i Linköping, gjort det väldigt bra. Han är en annan spelartyp än Mattias Bäckman, absolut. Men en defensiv rejäl back. När han spelar sina 18-20 minuter så tycker jag att han är en duktig SHL-back. Men han kommer inte få ut det i Brynäs. För honom kanske det är läge att lämna Brynäs för att hitta en ny arbetsgivare.
Ja, vi får väl kanske avvakta lite grann till om de följer Söderström så kommer de ju behöva göra någonting. Och då tackar de nog inte när det blir av med den lönekostnaden på Lundgren heller.
Definitivt inte.
Vi har, när du ändå är het på gröten här när det gäller att svara på frågor så fick vi in en fråga här som jag känner att du också kan engagera dig stort i. Från Rick Ling som då vill ta upp det här med Pontus Widerström som blev den första att åka på en sån late hit. Ett matchstraff fick han dessutom för det. Ska det vara ett matchstraff eller inte? Han känner att det är många som ställer sig den frågan.
Jag tycker att med bedömningsnivån som man har haft internationellt, alltså det här är en regel som har funnits i internationell hockey sedan i fjol. Man hade den på JVM, U18-VM och på VM. Den här typen av tacklingar är hög skaderisk. Det är alltså en late hit. Jag tycker att det ska vara ett matchstraff. Och just av den anledningen att man vill få bort den här typen av tacklingar. Det är nästan ett par sekunder eller en och en halv sekunder ungefär uppskattningsvis. Vilket gör att Pontus Widerström har alla möjligheter i världen och kliva iväg från den tacklingen. Hockeyn kommer inte bli mindre underhållande eller mindre rolig för att Widerström delar ut den tacklingen. Men vi kommer att få mindre hjärnskakningar, vilket är ett jättestort problem i hockeyn som bekant. Så att jag gillar regeln late hit. Det kommer inte bli massa utvisningar under säsongen för late hit. Men det här tycker jag var ett bra första exempel på en late hit och hur den ser ut för att kunna ge ett matchstraff. Nu valde disciplinnämnden att fria den och det är intressant tycker jag att man väljer att göra det. Men ett matchstraff alla dagar i veckan köper jag utan att diskutera.
Nu har du pratat länge så nu vill jag flika in en fråga här som gäller Tyler Kelleher i Oskarshamn. Du har ju fått en fråga här från David Pettersson som ställer frågan: var spelar Tyler Kelleher nästa säsong? Vi har alltså spelat 4 matcher i SHL och han ställer sig frågan: var spelar Tyler Kelleher nästa säsong? KHL, NLA eller i Frölunda? Frågar han då. Det är lite intressant här kring Tyler Kelleher. Nu har jag förberett mig lite här så jag tog fram en liten konversation som du och jag och vår kollega Robin Lindgren hade i somras. Yep. Det här var faktiskt i samband med att de hade sparkat spelare. Vad ville du säga nu? Jag hörde att du ville säga någonting.
Eminenta Robin Lindgren. Varje gång vi ska nämna Robin Lindgren så måste vi säga den eminenta kollegan Robin Lindgren, eller?
Ja, absolut.
Ja, bra. Men då nöjer vi oss där.
Ja, okej. Okay. Vi håller där så länge.
Sparka in den öppna dörren nu då. Gör det bara. Sparka in den nu.
Nu kör jag. Läser upp en konversation som alltså utspelar sig den 22 augusti. Då säger Robin Lindgren: det är rätt tydligt att Daniel Stolt är ny på jobbet. Den scoutingen alltså. Punkt, punkt, punkt. Jag svarar: i den sitsen med den budgeten så kommer det bli chansningar. Sanne Lindström svarar: jo, men ett par samtal hade han, så hade han kunnat undvika dessa två rålik. Sen ser Keller ut som en valpig junior. De flyttar bara på honom i spelet. Och då svarar jag: han gör ändå 30 pinnar, mest i powerplay, givetvis. Sanny Lindström skriver då: synar den. Och jag svarar: 13 plus 26. Han kommer signa med XX i januari när han gjort 31 pinnar på 38 matcher. Jag ska säga då att jag skrev en klubb där, men den kommer jag inte säga nu. Och då svarade Sanny Lindström: haha. Nu står vi där och vi har spelat 4 matcher. Tyler Keller har gjort 5 poäng. 3 plus 2 tror jag det är. Vi är tidigt på säsongen. Jag ska inte säga vad var det jag sa än, men lite kul tycker jag ändå det.
Vi säger så här då: Svensson, Sanny, 1-0.
1-0, ja. Men matchen, ja, är inte slut.
Nej, jag såg honom under försäsongen och det var som jag skrev då. Jag tyckte han spelade mycket på utsidan, kom inte in och flyttade på honom. Men jag lägger mig platt. Jag såg honom i tisdags när de mötte Leksand. Han var jättebra. Så att jag underskattade honom på samma sätt som jag underskattade Oskarshamn.
Ja, lite intressant har jag där också kring Kelleher att han faktiskt var signad med Mora. Fick jag höra här i veckan också. Men att han blev ledig för Oskarshamn tack vare att Mora då åkte ur SHL. Och då blev han ledig på marknaden. Och då fanns det faktiskt ett annat SHL-lag som vi har pratat ganska mycket om i den här podden idag. Som faktiskt valde att nobba honom. Kan du då räkna ut vilket lag det är?
Ja, det är Malmö eller Växjö som nobbade honom då.
Nej, vi har pratat en del Linköping också. De fick också upp honom på bordet.
Ja, du ser. Hade de blivit av med Whitney kanske de hade tagit Keller då, vem vet.
Ja, men exakt. Så kan det ju ha varit, det vet vi inte.
Ja, jag tycker vi avrundar det tredje avsnittet helt enkelt. Tack för alla inspel på Twitter. Jag ställde alltså frågan vilket ditt favorit nummer 3 hockeyspelare har varit. Jag tror vi landade någonstans på 250 svar. Så det trean trodde jag inte engagerade så mycket. Ös på med nummer 4 som är avsnittet nästa vecka.
Ja, och jag tackar så hjärtligt också för alla frågor som kom in då på mitt Twitterkonto. Otroligt engagemang och jag vet att det kommer vara likadant engagemang nästa vecka också. Så otroligt häftigt att ni väljer att engagera er så här. Så tillsammans ska vi göra någonting riktigt bra av det här.
Ja, tack för idag och vi ses igen nästa måndag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.